Jag fick panik. Och så var David så här, andas in i näsan, ut genom munnen, ger lite tid. Nu när jag förstår värdet av strukturen och också hur man kan utnyttja strukturen till sina egna fördelar. Jag har aldrig haft så här kul. Kulturen och strukturen, allting syftar till faktiska arbetet. Det vi faktiskt sitter och jobbar med.
Kreativ spjutspets, byråernas existensberättigande och vad kunderna egentligen betalar för. Men vad händer när nyckelpersoner som sitter inne på den här kompetensen börjar lämna byråerna och testa vingarna direkt hos kund istället?
Det här är ju lite av en trend som vi ser just nu ju. Vi har sett den ena efter den andra kompetensen lämna byråbranschen för att istället då hjälpa ett varumärke och deras inhousebyrå. Och det känns ju som att vi har pratat om den här inhousetrenden under herrans massa år känner jag. Men det är ju först nu som den här talangflykten blir påtaglig.
Ja men verkligen. Och det är numera bland Sveriges främsta reklam- och kommunikationskreatörer och strateger också för den delen som har börjat lämna byråsidan. Och för den som har hängt med på resume.se de senaste 2 veckorna vet att det här är en fråga som vi har bevakat ganska tätt och det har blivit ganska mycket reaktioner på de här artiklarna. Så därför tänkte vi att det var en bra idé att ta upp den snackisen i podden. Men vilka är det som snackar just nu?
Jag heter då Julia Lundin. Hej till alla lyssnare. Jag arbetar till vardags på Resume Insikt som då är Resumes varumärke för fördjupande journalistik.
Och jag heter Thomas Nilsson och jobbar precis som Julia på Resumé Insikt. Och välkomna till Insiktspodden.
Thomas, kan inte du börja med att berätta varför den här talangflykten sker just nu?
Det finns ju såklart en mängd olika anledningar. Och det här är ju någonting som man har pratat om. Det här har kommit och gått i vågor om jag förstått rätt sedan liksom 80-talet. Men senaste åren så har inhouse-avdelningarna börjat satsa mer pengar. Då blir det såklart mer attraktivt att jobba där. Och det ena ger det andra. Ser man att de här inhouse-avdelningarna som ja, men Klarna och Oatly tar fram fantastisk kommunikation som håller världsklass så, och samtidigt som de här seniora kreatörerna går dit så blir det någonting man kan börja fundera på helt enkelt. Alltså, att gå till en inhouse-byrå blir ett mer valbart alternativ för att använda lite branschlingo. Sen tror jag också att det har att göra med det när jag har pratat med lite rekryterare här de senaste månaderna så har de berättat att många under pandemin som de har haft kontakt med alltså har ja, men fått ganska mycket av en tankeställare kring sitt arbetsliv när man har suttit hemma och funderat på vad man ska göra av det. Och det är ju någonting som vi har sett i många olika branscher. Jag har sett siffror på att det är nästan hälften av alla arbetstagare som har funderat på att byta arbetsplats när pandemin väl är över. Vad man är ute efter är ju en förändring då, av någon anledning. Och förändringen att gå från en byrå till en innehavsavdelning är ju större än om att man skulle gå från en byrå till en annan. Det tror jag är några av de förklaringarna i alla fall.
Jag måste ju säga att jag är helt ärligt lite förvånad över att det här skiftet inte kom tidigare helt enkelt. Men å andra sidan så för bara 5 år sedan när vi skrev om inhouse och man pratade om det här så var det någonting tråkigt.
Ja, nej, det fanns inte så mycket entusiasm här inne på redaktionen.
Nej, vi ville liksom knappt skriva om det minns jag. Alltså man gjorde lite halvhjärtad reklam, det var några banners, några videos men det var liksom den här externa stora reklambyrån som fick stå för det här maffiga kreativa jobbet kan man ju sammanfatta det som.
Ja men verkligen och det var säkert vi som kanske delvis hade en liten sned uppfattning men det var också innan såna, ja, men Oatly, Klarna, Hedvig på riktigt hade slagit igenom.
Reklamen som kommer ut från Oatly, Klarna, Hedvig och alla de andra bra inhouse-byråerna håller ju världsklass idag och de har rekryterat kreatörer med ryggsäckarna fyllda av guldägg. Bara det faktum nu då att Oatly ligger 2 i Resumés tävling månadens kampanj börjar ju få byråvd:arna att skruva lite extra på sig.
Ja, jag blir förvånad varje gång jag ser den poängskörden. Otroligt imponerande. Ja. Och byråvd:arna, det har vi ju sett i, ja, men de artiklarna som vi har publicerat här. De är nästan lite syrliga i sina kommentarer angående den här trenden. Åke Stamholsts vd Johan Östlund sa till exempel att han har svårt att se att de som byrå har så mycket att lära av inhouse och att bevisbördan fortfarande ligger på de här inhouse-avdelningarna. Vi borde nästan betala en spänn varje gång vi säger inhouse i det här avsnittet, förresten, men bear with us. Nej, men samtidigt som Johan Östlund säger det här att de inte har så mycket att lära, så erkänner han ju att de tappar ganska mycket kunduppdrag till, eller att kunduppdragen blir mindre just för att kunderna satsar på inhouse-avdelningen.
Mm. Och någon sa ju också i vår artikelserie då kring talangflykten att byråerna, de lever kvar i glada 80-talet där de då levde som rockstjärnor. Kan det också vara därför som folk lämnar byråbranschen?
Ja, men byråvärlden har väl traditionellt sett omgivits av en ganska glammig aura, om man ska säga så, kanske framförallt på, ja men, längre bak i tiden. Och struktur har väl kanske inte alltid varit byråernas starka sida. Och jag vet inte, ibland kanske inte det vad som behövs för att skapa en kreativ arbetsplats. Men vi vet till exempel att det är en bransch där det är väldigt mycket övertid. Och graden av kollektivavtalsanslutning är inte speciellt hög. Och när man får svårare och svårare att erbjuda, ja, men de höga löner som man kunde erbjuda för, så är det nog många som börjar fundera på huruvida den här övertiden är värt det. Faktiskt. Och det kan ju vara ett bidragande orsak till att man väljer lite mer trygghet. Och det finns ju ofta på de här lite större och mer etablerade företag.
Ja, vi har ju inte så mycket erfarenhet av att vare sig arbeta på en byrå eller hos en annonsör. Men det här har dagens gäst. Hans karriär sträcker sig över 2 decennier inom reklambranschen. Där han utöver att ha varit med och grundat Scholls and Friends jobbat på byråer som Naked, Ogilvy och River, både som chef och kreatör. Och för ett par månader sedan så lämnade han River för Klarna. Och vi säger välkommen till Seke Tastas. Hej Seke, hur mår
Tack
du
så mycket.
Idag?
Jag älskar när folk får mig låta så där kompetent och erfaren. Det är väldigt härligt.
Ja.
LinkedIn-samhället där alla är kompetenta,
exakt,
medarbetare.
Ja, exakt, alla är head of någonting.
Precis.
Det första jag gjorde när jag började på Klarna, det var att kolla hur många head of. Jag tror det fanns 70 stycken head of på Klarna.
Oh,
head of
någonting. Ja.
Det är som en hybrid, där man hugger av ett så dyker tre nya head.
Exakt.
Du har ju, som Julia sa, jobbat rätt länge i branschen. Och skulle du bara kunna berätta lite grann och ge en bild av hur man såg på byråsidan. Hur såg man på inhousebyråerna för 20 år sedan? Var det liksom ens ett alternativ för någon som hade pluggat berg och gå direkt in på en inhousebyrå?
Det är väl över 20 år sedan och då var det helt otänkbart. Jag skulle faktiskt fram tills för ett par år sedan aldrig någonsin övervägt att gå till kundsidan. Nu har utvecklingen gjort det faktiskt just i mitt tycke mer intressant. Men då skulle jag aldrig ens övervägt och det kändes som ett misslyckande. Och nu så här efterhand kan jag känna, för fan vilket jävla as jag var som dömde folk. Tänkte så här, aha, fan, they didn't cut it. De hade liksom inte det som krävdes i reklambranschen. Så där får de sitta på det här försäkringsbolagets inhandsbyrå och skriva broschyrer. Det är jävligt, jävligt fraktfullt och jävligt elakt liksom, inser jag nu. Men klart det funnits lite så här en nästan ohälsosam brist på respekt åt båda hållen. Där man nästan har föraktat lite varandra. Så inhandsbyråer kanske föraktar byråernas brist på affärsförståelse. Medan byråerna föraktar kundsidans brist på kreativ höjd. Och så har man på ganska länge. Jag tror att det är lite inbillat också. Att man kanske hade mer förståelse för både idéhöjd och affären än vad man gav varandra cred för. Men det blev lite ohälsosam brist på respekt däremellan. Så man jobbade oftast ganska mycket bättre med marknadsavdelningen än man gjorde med inhandsbyrån. Där det blev en sorts intern konkurrens. Mm. Vilket var tråkigt.
Då var det definitivt inget alternativ eller att samarbeta med inhousebyrån heller?
Man hade ju ofta inget val. Så att det blev en sorts maktkamp där den ena tyckte sig vara bättre koll och den andra tyckte sig vara bättre på det de gjorde. Framförallt så var det en sorts kulturskillnad kanske. Men du vet, vi gillar ju våra stora ord och våra stora idéer och våra stora insikter och estradera med våra makroinsikter. Och vi är ju lite pajasar på ett jävligt härligt sätt. Jag gillar ju det här. Med reklamarna. Medan de där som sitter i sin verklighet varje dag kanske tyckte vi var lite lökiga, med all rätt.
Brukade ni vinna den, om du beskrev det som en maktkamp och de diskussionerna? Var det tydligt att det var den externa byrån som hade överhanden där, om man säger för 15-20 år sedan?
Ja, det var ju lite kanske en del av ingångsvärdet, är att vi skulle vara leadbyrå. Det var det vi pitchade alltid, och leadbyrån tar det strategiska kreativa ansvaret. Så det vi försökte väldigt ofta var det att vi skulle jobba som CD för såväl våra resurser som inhouse-byrån. Mm. Det blev vi aldrig av. ja, på grund av den här bristen på respekt kanske som fanns, att de inte tyckte vi förstod affären och det operativa, och vi tyckte inte de förstod kreativ höjd. Mm. Men som sagt, det här har ju förändrats extremt mycket. Nu pratar vi 2 decennier sedan.
När var det du började märka av det här skiftet, att det ändå var rätt coolt liksom att jobba på inhouse-byrå? Att det började röra på sig lite? Och hur märkte det?
I retrospekt så ser man ju utvecklingen ganska tydligt. Projektledare har ju alltid rört sig mellan kund och byrå. Rönnberg och alla de här gamla byråerna på 80-90-talet, de hade ju projektledarna och marknadscheferna bytte plats med varandra då. Men sen så var det redan för flera år sedan så började tunga planners och strateger flytta till kundsidan. För att där får man får långsiktighet och man får resurser och man får insikt och man får liksom testa sig själv på ett annat sätt.
De var före kreatörerna alltså?
Absolut före. Mm. Men det var egentligen inte förrän faktiskt David Sandström och DDB och halva DDB gick till Klarna som man började se saker. Men nu har det ändå hänt någonting där tunga kreatörer faktiskt flyttar på sig och tycker att det är jävligt mycket roligare. Så att jag har inte sett det här förrän nu, men det är ju ganska nytt. För en kreatör är det ganska nytt. Sen har det hänt fler grejer. Det är att vi har det i samband med, så det hänger ju ihop också, men att vi har haft entreprenörer och startups, och väldigt många av dem. Så vi har flest unicorns per capita i världen. Vi har en jävla massa välfinansierade startups drivna av entreprenörer som har en intuitiv förståelse och respekt för varumärkesbyggande kommunikation som den oschyssta fördelen och den här oslagbara hävstången. Det är ganska nytt, och det är de senaste 10 åren. Och det gör att helt plötsligt så är det så att det sitter Klarna och Spotify och de här, där det finns platser där man värderar kreativitet bortom allt annat. Och det gör såklart att det är roligare liksom. Mm.
Du nämnde Klarna där, och ja, men de är ju ett lysande exempel. Sen ja, det finns Oatly också, har ju verkligen stått ut. Hur mycket skulle du liksom tillskriva att de två varumärkena ändå har, ja, men verkligen tagit fram kommunikation i världsklass? Har de varit med och drivande i utvecklingen av att vända synen på inhandsbyråerna?
Verkligen, 100%. Sen är det, å ena sidan, de är ju båda ett resultat av välfinansierade startups.
Ja, men precis.
Så jag skulle nog säga att Sveriges och startup-scen är orsak, och sambandet är Klarna och Oatly. Så nu har satt tonen för nu. Jag har svårt att säga att någon skulle kategoriskt säga nej till att gå till kundsidan idag. Mm. Och det har gått ganska fort. Mm. Jag skulle aldrig, alltså för 3 år sedan skulle jag aldrig ens övervägt att gå till kundsidan.
Nej, men komma in lite grann på det, att du tog ju själv det här klivet i våras över till Klarna. Vad var det som förändrades? Där som du själv sa precis, att du för 3 år sedan inte skulle ha gjort det klivet. Vad har förändrats i din syn på inhouse-byråerna? Och berätta lite grann om vad du gör på Klarna.
Jag jobbade från River med Klarna, och så blev det allt djupare och djupare och djupare. Det blev som ett så här rabbit hole, man bara föll ner och ner och ner. Och det är svårt utifrån att förstå precis hur ambitiöst bygge Klarna faktiskt är. Mm. Och vilka förutsättningar det har. Det är få ställen på jorden, eller i Sverige, där man kan få jobba på den här nivån. Det är väldigt intressanta föreställningar och otroliga förutsättningar. Mm. Så jag tänkte så här, fan, jag har halva min karriär kvar. Även om man är lastgammal i kreatörssammanhang, så är jag lika långt kvar att gå som jag redan har gått. Så om jag inte tar mig an en väldigt ambitiös uppgift och utmaning nu, ja, då har jag vaskat, du vet, 20-någonting år av lärande utveckling. Mm. Och då blev Klarna den möjligheten jag liksom inte kunde missa. Mm. Men det var ju för att tiden var mogen. För 3 år sedan hade jag inte fattat att det här var en möjlighet. Mm. Det behövdes att det skulle ha en ära nu.
Vilka skulle du säga då säkert de största skillnaderna mot att vara konsult på en byrå här, nu när du har jobbat? Du har väl jobbat i ett halvår, va? Eller är det mer?
Mm. Nej, prick ett halvår skulle jag säga. Om ens det. Det är en väldigt stor skillnad, och det är mandat och ansvar. Att man faktiskt har mandat och kan ta beslut, men man har ett förpliktigande ansvar. Efter 20 år att jobba på byrå så är det en otrolig frihetskänsla att få bestämma själv. Med det så kommer såklart, ja, men då måste jag ta ansvar för det jag gör. Men det är också nästan befriande. Att jag faktiskt måste ansvara för det jag gör. Jag kan inte, jag måste tänka igenom saker. Jag måste vara helt ärlig. Jag kan inte ha några andra agendor än att det här ska skapa det taktiska eller strategiska syftet som vi har definierat. Det förutom blir, så efter en lång tid på byrå så blir saker nästan abstrakta. Man hoppar in i ett projekt och så gräver man sig in i x antal tid, x antal veckor, x antal månader, och sen så går man ut i nästa. Det blir aldrig riktigt reellt. Plus att det är från det att vi får en brief till att vi vet om det funkade, så går det ungefär 9 månader. I de flesta vanliga fall. Liksom. Mm. Och under de 9 månaderna har jag hunnit släppa den där gympadojen och börjat en pappersmassa. Och sen när den pappersmassan ska in i produktion och vi ska få resultaten, ja, men då har jag gått över till du vet, online-spel eller vad det kan vara. Så det blir väldigt abstrakt. Och medan på kundsidan så jag har full koll på allting hela tiden och jag får bestämma saker. Vi var på inspelning i Prag för några veckor sedan. Och vi hade en debatt om så en VO som var alldeles lång. Och det fanns ett inledande stycke som pratade om Klarna i detalj och hur många kunder vi hade. Så sa jag, men fan, vi stryker den. Vi stryker den för att det blir en bättre film. Och så skulle jag vända mig om för att få godkännande från kunden. På sådana här beslut på sätt. Och så kom jag på, det är ju jag. Och jag driver inte nu, men jag fick tårar. Det här var en eufori jag inte har känt på länge. Det låter töntigt, men efter så många gånger och sitter med fan, kom igen nu, det blir bättre om vi gör så här. Lyssna på mig.
Befriande.
Det låter otroligt. Ja.
Liksom, om vi liksom vänder och tittar lite grann på kulturfrågan. Och, ja, men, du har såklart många bekanta i byråbranschen, så det handlar inte bara om Klarna. Men det är ju såklart lite, eller, det har man ju hört i alla fall. Och jag har hört bland annat inifrån Klarna att det är en helt annan typ av struktur. Det är lite mer rigidare. Det är kanske också en liten annan typ av människor som jobbar på inhousebyråerna och som man har mycket kontakt med än vad man har på byråsidan. Hur tror du att det här kommer lira med varandra? Så de, om en kreatörer och strateger som är vana vid en lite friare kultur än vad det kanske är på insidan av företagen?
Eftersom det är ganska små företag nästan allihopa så har man ju lyxen att kunna bygga en annan nästan sektig kultur ganska ofta. Jag sa upp med 3 timmar in min första dag på Klarna.
Oj.
När jag skulle introduceras in i hur det här funkade så fick jag panik. Jag bara, men vänta, det är en massa möten, en massa protokoll, en massa regler, en massa struktur som jag såklart var helt ovan vid efter så här medelstora byråer. Man har ganska lite struktur. Man har en metod, men inte så mycket struktur. Jag fick panik. Och så var David så här, andas in i näsan, ut genom munnen, ger lite tid. Nu när jag förstår värdet av strukturen och också hur man kan utnyttja strukturen till sina egna fördelar. Jag har aldrig haft så här kul. För kulturen i det här fallet bygger väldigt mycket. Och kulturen och strukturen, allting syftar till faktiska arbetet. Mm. Det vi faktiskt sitter och jobbar med. Och det är ju det jag tycker är kul, därför jag gör det. Så att jag är fnittrar av lycka på väg till jobbet varje dag faktiskt. Vilket är en märklig upplevelse.
Både
men jag
och kanske skratt,
inte tycker alltså. Ja, exakt. Men jag vet inte om jag tycker kulturen är jag tycker att det är lite överskattat. Jag gillar ju, men det är på ett personligt plan, jag gillar jobbet. Jag gillar fokus på jobbet. De här stora byrånätverken, de har alla sina deviser. Och de är mer eller mindre bra. Man kan ha truth well told, någon har enemy of the ordinary, någon har disruption. BBDO har och har alltid haft den jag tycker absolut bäst. Och de har 3 punkter. Det är the work, the work, the work. Ja, vad är ni bra på? Vi gör jobbet. Men hur gör ni det? Vi gör jobbet. Vad är det som skiljer? Nej, men vi gör jobbet. Och det är lite samma sak på Klarna. Lite mindre sån där fluffkultur som jag såklart förstår funkar. För jag menar, jag har byggt byråer också. Det är, ju starkare kultur, desto bättre output har vi haft. Men det finns någonting befriande. Så fokusera på jobbet. Vi har en struktur, vi har en operating model, vi har en massa vuxensaker som gör att allting bara funkar och vi kan fokusera på uppgiften som vi har framför oss.
Det sägs ju ofta från byråhåll och du kanske läste vad byråledarna hade att säga om i den här artikelserien som vi har publicerat här senaste veckorna. Och de menar ju att inhousebyråerna kan liksom inte tävla med oss när det kommer till kreativitet och man måste ha det här utanför perspektivet och sådär. Hur ser du på det nu när du har inte varit jättelänge men du har ändå fått lite inblick i hur det funkar på insidan?
Alltså inhouse-trenden slog oss ganska hårt på River för flera år sedan. Vi tappade ganska mycket löpande uppdrag och i och med det så tappade vi många av våra medarbetare. Och då var vi tvungna att tänka om, vad är det vi faktiskt säljer och vad är det vi tror att den här trenden kommer resultera i? Och det blev alltså i och med att den här taktiska kombinationen och löpande arbetet och även det kreativa arbetet måste vara närmare de dagliga besluten och närmare affären, så flyttas väldigt mycket av det. Så byråer har traditionellt bestått av en jävla massa hantverkare som gör en jävla massa annonser. Annons i ordets bredaste möjliga bemärkelse. Medan det flyttar nu inhouse och det kommer att göra i allt ökande grad. Så stora byråer som har levt på 1000 kreatörer som gör 1000 annonser, ADS och kopis och hantverkare, kommer nog få det i allt ökande grad tufft. Men de har ju rätt i att det finns något som byråerna har som vi aldrig kommer kunna ha. Och det är ett sorts eklektiskt, dynamiskt sätt att tänka. Där vi sitter med samma frågeställningar och samma problemställningar dag ut och dag in, år ut och år in. Och kan bli närsynta. Där har byråerna, om de ställer om sig. Om man börjar fokusera på att vara en oslagbar storyteller. som kan tappa in på populärkulturen och utnyttja det faktumet att de jobbar med gympadojor en timme och nästa dag jobbar med någonting annat. Att om man kan utnyttja och ha det här utifrån perspektivet och bli en kvalificerad konsulttjänst, så är det så att det kommer vara mycket färre folk som jobbar i reklambranschen, men de kommer kunna ta 5 gånger mer betalt per timme. För att produktionen kommer vi ta in-house, för att det är rimligare. Det var inte det förr, men nu är det det, för att det är så pass mycket löpande, så pass mycket digitalt och det är så pass snabbt allting. Så jag tror absolut att det finns en enorm relevans för byrå. Det blir en annan sorts byrå. Mm. Det blir mycket mer av en kvalificerad konsulttjänst som tar bättre betalt med många färre människor. Men det blir helt avgörande i takt med att kreativitet blir allt viktigare. Och det är ingen som ifrågasätter att kreativitet är det absolut starkaste transformativa verktyget du kan ha. Det är bara det att ingen verkar vilja ha reklamkreativiteten så som den ser ut förut.
Om vi ska nå ut lite till byråerna också, alltså vad behöver liksom reklambyråerna göra för att bli en mer attraktiv arbetsplats? Har några punkter?
Jag tror på en tydlig och stark självkänsla. Alltså så här, om man tittar på branschen som helhet och tappar bort sig lite. Och det är inte så konstigt. Jag tror jag sa det här i en intervju som är för några år sedan. Att jag har varje decennium har jag sagt att nu jävlar dör reklambranschen. När jag var på webbyrå så sa jag att webbyrån ska ta över. Och när jag var på hybridbyrå så skulle de ta över. Och så där håller det på. Och det har jag aldrig varit riktigt sant. För nu, ja, reklambranschen kommer inte dö nu heller. Men nu är det en riktig identitetskris. Och det tror jag alla är ganska överens om. Men om man lyckas skapa en stark och tydlig självkänsla med stark och tydligt existensberättigande som man tar stolthet i det värdet man faktiskt erbjuder. Ja, men det tror jag fan väldigt många kommer vilja delta. Om man kollar på de byråer i Sverige som också historiskt har lyckats skapa och behålla den här starka självkänslan och stoltheten. Ja, men King, Forsman och Åkesson och sådär. Så har ju de lyckats fortsatt vara mer eller mindre framgångsrika. Så att jag tror att det är en enorm framgångsfaktor till varför man ska vilja. För den här kulturfrågan som vi just pratade om. Ja, men där kommer byråerna kunna, de har alla fördelar mot nästan alla andra företag, eller alla inhandsbyråer. För kreativa kulturen, jag menar, jag jobbar på en bank. Kreativitet är inte primärt här. Det är mitt verktyg för att åstadkomma en massa saker. Medan på en reklambyrå så är kreativiteten allt. Allt som finns på byrån syftar till att boosta kreativiteten och kreativa värdet.
Ja, nej, men det är ibland tänka på det också. Att kommer du från kommunikationsvärlden så ser man nästan Klarna på ett varumärke som bara prioriterar kreativitet. Men det är riktigt så ligger det faktiskt inte till. Även om det är den delen av företaget som vi har zoomat in på.
Ja, men tro mig, vi pratar om KPI och share och checkout betydligt oftare än vad vi gör på
förstår. Men du trodde inte det här, absolut, apropå att bli en mer attraktiv arbetsplats, att det kan ha göra någonting med att det har skett ett skifte där man på byråsidan kanske inte riktigt, i och med att ersättningarna har ju stått still. Vi jämför det här i vår kartläggning att man får i snitt de byråer som vi ungefär 100 000 spänn mindre i byråintäkt per anställd år idag än 1996 om man har justerat det där för ja, det är lite deprimerande siffror. Men det där får ju såklart effekter på vilken typer av lönenivåer man kan erbjuda. Och när man inte kan erbjuda riktigt samma lönenivåer så blir det viktigare med sådana saker som kollektivavtal och inte riktigt kanske att man accepterar att jobba lika mycket övertid. Tror att det där har att göra med att folk rör sig bort från byråvärlden?
Ja, jag tror att det finns en jag tror att folk, många på byrå, jag själv när jag var på byrå, tror jag trodde att man tjänade bättre. För byråbranschen är ganska snabb. Alltså så här, du går 2 år i utbildning och sen så får du en okej ingångslön och en relativt snabb lönutveckling. Så det är så här, man kan ju luras och tro att det är ganska bra den nivån. Det är bra att ni kartlägger det här, för att det har ju stått still och det har gått bakåt. Men det som det finns är ju ett tak. Liksom. Det är väldigt få som tjänar väldigt mycket. De finns, men det är väldigt få. På kundsidan så finns det egentligen inga tak. Det finns ju stora företag som växer. Du kan alltid byta ditt större företag. Det finns en annan, skala på sakerna. Det är också för att värdet du kan tillföra kan vara miljardvärden. Det kan det aldrig vara på en byrå.
Men du tror alltså inte att sådana saker som till exempel kollektivavtal och arbeta mycket övertid, att det är någonting som har...
Jag är blodröd politiskt, så jag vill ju säga, jag vill ju säga att kollektivavtal och facket är lösningen. Så visst är det, kollektivavtal. <Okay. laughs> Och ständiga demonstrationer mot the man som äger allt. Nej, men däremot ökat partnerskap. Det är väldigt, det är ganska lätt att starta byrå. Och är man en duktig kreatör så har man ganska mycket kundkontakter. Och så kan man få igång ganska bra relians och plocka ut vinst. Och det kanske plockas ut lite för mycket vinst från lite för många byråer. Istället för att återinvestera det. För lite för få partners. Och det har ni kartlagt också, men alldeles... för homogen ägargrupp också.
Det är många byråledare idag som letar talanger på olika reklamskolor i Sverige. Jag undrar om du tror att nyexade studenter i framtiden kommer gå direkt till varumärken som de ser som intressanta. Där har vi redan sett lite grann, eller att de har sagt i våra Absolut. Artiklar. Men att man kanske vill skapa sig lite erfarenhet först då, på reklambyrå. Men vad tror du om det?
Jag tror absolut. Jag tror att Klarna, Spotify, men även H&M och Northvolt, Norrsken, Absolut Vodka. Det finns ganska mycket intressanta företag som jag tror man kan brinna för, faktiskt.
Skulle du råda dem till det också? För det, ibland kan det vara bra att vara ute i en konsultverksamhet där man får jobba med många olika typer av uppdrag och sådär. Det kan ju vara ganska värdefullt att samla på sig den erfarenheten.
Fan, jag önskar att jag hade ett snabbt svar på det. Men jag tror att för 2 år sedan skulle jag ha sagt absolut inte. Du måste börja på byrå och sen kan du bestämma om du vill gå till kundsidan. För att från kundsidan får ingen komma tillbaka till byrå. Men från byrå kan du alltid gå till kundsidan. Men jag vet inte om det där gäller längre. Jag vet inte om det där är sant. Men så, för ett par år sedan skulle jag absolut sagt du börjar på byrå, du får erfarenheten där och sen så kan du om du vill inte om du är kreatör kanske då men byta till framtidsstrateger, byta till kundsidan. Jag tror att strateger har väldigt mycket mer att hämta från kundsidan än vad de har eftersom man jobbar långsiktigt, man får perspektiv, man får mandat, man har full koll på sakerna, man jobbar långsiktigt på ett sätt som man inte kan göra för man äger inte uppgiften på byrå på samma sätt. Nej, jag tror absolut det. Jag tror att vi kommer att vara ganska lätt att rekrytera på skolorna.
Kan det vara så säkert att du i framtiden kommer gå tillbaka till byråsidan? Tror du?
Ja, det tror jag. Jag har varit konsult. Jag har varit på byråsidan sedan jag var 19. Jag började som reklamtecknare på en liten byrå. Liksom. Det är länge sedan jag var 19. Men jag tror att när Klarna-resan, om den nu någonsin blir klar, det är svårt att matcha det. Det är svårt att hitta något annat i Sverige som har den här nivån. Så då är det ju konsultverksamhet igen. Liksom. Sen tror jag att det kommer vara en annan konsultverksamhet. Jag tror att det kommer vara den här kvalificerade konsulttjänsten som erbjuder ett annat värde som en producerar någonsin. Antingen något som är närmare, säg Heiss & Bay eller något annat, eller Weiss. Mm. Eller något som är närmare McKinsey och den sortens managementkonsulter. Mm.
Mm. Om vi tar någon bara till slutkläm. Vad annonsörerna, vad kan de lära av reklambyråerna fortfarande?
Kreativ kultur, kreativa verktyg, kreativt utrymme, kreativa förutsättningar. Allt det där är något som reklambranschen sedan i ett halvt sekel har förfinat och utvecklat och värderat. Och det där tror jag man ligger ganska långt efter hos de flesta annonsörer. Att det handlar om allt från liksom rummet man sitter i till vart man får hämta inspiration, till metod och förutsättningar och tid. Det är svårt ofta att förstå att den kreativa processen, hur metodisk den än är, kräver ren löptid. Den kräver, förutom manstimmarna du spenderar, så behöver den tid att älta och bearbeta saker. Och ibland kanske göra något helt annat. Det är svårt att förklara. Säg på Absolut Vodka där de ska producera x antal flaskor vodka per dag. Kanske har 100 år av den historien. Jag tror absolut att vi, om annonsörer på allvar ska börja värdera kreativitet och ta hem det på det sättet man har gjort med innehållsbyråerna i form av AD och så vidare, så tror jag att man måste börja lära sig av byråerna i form av kreativ kultur och förutsättningar. Absolut.
Det får vara slutorden här från Seker Task. Ja, men tack så jättemycket för att du gästade oss. Och det var ju allt för den här veckans podd. Stort tack till alla som lyssnade och vi är tillbaka om 2 veckor igen med ett nytt avsnitt.
Ja, och vi blir som vanligt jätteglada om ni lämnar betyg och kanske en recension i podcaster-appen. Gärna till att trycka på prenumerationsknappen också. Och vill ni läsa mer om det här så är det bara att följa resume.se.
Hej då!
Hej då!